Det är tidig morgon den 24 januari 2023. På järnvägsstationen i Falköping står den 43-åriga tvåbarnsmamman Jolnar. Hon väntar på tåget som ska ta henne hem till Göteborg. I samma vänthall står en ung man. Han tittar konfunderat på tavlan som visar avgående och ankommande tåg. Han tar upp telefonen och försöker ringa någon, men får till synes inget svar. Till slut söker han hjälp av Jolnar. Det visar sig att de båda pratar arabiska. Och han undrar om hon kan visa honom rätt avgång för att komma till Göteborg. De ska med samma tåg. Och i den kalla januarimorgonen så erbjuder han sin jacka som tack för hjälpen. När tåget rullar från Falköping sitter de tillsammans. De pratar hela resan och lär känna varandra. Väl framme i Göteborg så skiljs deras vägar åt. Men innan de lämnar varandra så skriver mannen upp sitt telefonnummer på en lapp och lämnar till Jolnar. En månad senare ska Jolnar fira sin födelsedag tillsammans med familjen, men hon dyker aldrig upp. Från den dagen är hon spårlöst försvunnen. Och lappen från tågresan med mannens telefonnummer ska komma att spela stor roll i utredningen. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Med mig idag har jag min Expressen-kollega Katrin Krantz. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tack ska du ha, Kim.
Idag ska vi prata om fallet med Jolnar Gorgis från Göteborg. Det här är ett fall som tar sin start för nästan ett år sedan och som nu har slutat med en fällande dom. Men vi börjar från början. Katrin, vem är Jolnar?
Jolnar är en 43-årig tvåbarnsmamma som bor i Göteborg. Hennes barn är vuxna i det här laget och de bor hos sin pappa. Men de har en väldigt nära relation. Överhuvudtaget så är Jolnar en person som har en väldigt nära kontakt med sin familj. Med hela sin familj, sina föräldrar, sina syskon. Hon är en väldigt kärleksfull person. Men också en person som behöver ganska mycket stöd av sin familj. Som ibland beskrivs som kanske lite naiv i kontakter med andra människor. Men hon är också en person som gillar liksom skönhet, flärd, bling bling. Hon drömmer om att starta en egen hudvårdssalong. Hon håller på att utbilda sig inom det området. Hon drömmer om att träffa någon och ha en relation. Kyrkan är också viktig för henne. Hon kommer från Syrien, hon är kristen syrian och är också aktiv inom kyrkan och sådär. Så det är en person som är... har ett starkt socialt nätverk, men som inte riktigt... vissa bitar saknas fortfarande i livet för henne.
En månad efter den här tågresan som vi pratade om, det är fredagsmorgon den 24 februari 2023, så vaknar Jolnar upp i sin lägenhet i Angered i Göteborg. Det här är en helg som hon har sett fram emot. Efter separationen från exmaken några år tidigare så har barnen bott hos honom. Men den här helgen så är de på besök hos Jolnar, för dagen efter på lördagen så ska de fira hennes födelsedag tillsammans. Och i den senare rättegången så har Jolnars 18-åriga dotter Sara berättat om den här fredagsmorgonen. Vi kan säga också att vi har varit i kontakt med Jolnars anhöriga och fått godkänt att spela upp de här klippen. Och den som ställer frågor till Jolnars dotter Sara här, det är åklagare Pernilla Törsleff.
Jag vaknade med att jag hörde henne att ta på sig jackan. Och så frågade jag henne vart hon skulle. Och så sa hon, som jag alltid har sagt, jag tror att hon sa att hon skulle på en utbildning. Och jag var väldigt nyvaken där. Och att hon skulle komma tillbaka vid 4-tiden. Sa hon någonstans vart hon skulle, var den här utbildningen skulle vara eller så?
Nej, alltså jag antog att det skulle vara i Göteborg.
Mm.
Som det alltid har varit i.
Mm. Och då kan jag tänka, eftersom ni hade bestämt att ni skulle, att hon skulle vara tillbaka vid 16-tiden. Så tänker jag att när började du liksom reagera på att hon faktiskt inte kom hem?
Det var ganska snabbt. För att hon brukar ju hålla sina tider när hon säger att hon ska hem.
Mm.
Så alltså, jag trodde det var vid 5-tiden.
Mm.
Men jag tror runt 4-tiden så skulle jag bara ringa och kolla vart hon var.
Mm.
Och se ifall hon skulle komma hem nu eller senare.
Mm.
Men hon svarade ju inte.
Timmarna går utan att Jolnar kommer hem och oron växer. Och det är inte bara hos Sara som den här oron växer, utan det är egentligen hos hela familjen. Och det är här, Katrin, man kan se att de är en tajt familj som mobiliserar ganska snabbt tillsammans.
Väldigt snabbt skulle jag säga. Jag menar, alla varningsklockor ringer direkt här hos familjen. Sara hör av sig till sin moster. De börjar liksom söka på flera håll. De börjar ringa, de börjar fundera på var hon kan vara någonstans. Det här är inte likt henne. Och särskilt inte när hon har barnen hemma som hon hade. Att de skulle vara tillsammans. Jag menar, det finns inte att hon inte skulle komma, inte skulle dyka upp. Och de är också så att de hela tiden har kontakt med varandra och de har koll via liksom olika sociala medier, snapkarta och så vidare. Men det är liksom, det är ingen kontakt och det är jättekonstigt. Saras pappa, som då är Jolnars exman, han börjar genast leta, han sätter sig i bilen, han engagerar sig och åker till Göteborg. De liksom ringer till alla sjukhus, de ringer till polisen och så här. De liksom drar igång hela.
Och det kan man ju tycka är ganska snabbt redan samma dag. Men kärnan i den här oron, det är att den Jolnar som de känner väldigt väl, hon skulle aldrig agera på det här sättet. Så deras tanke är att någonting måste ha hänt här. Och det är så att redan dagen efter så kliver Jolnars dotter Sara och hennes moster in på polisstationen och anmäler Jolnar försvunnen formellt.
Ja, då har hon varit borta ett dygn ungefär.
Och här finns det lite olika sätt att se på de här omständigheterna. För familjen då, de är väldigt oroliga, de är säkra på att någonting har hänt. Men inom polisen så är man ganska vana vid den här typen av fall med försvunna personer. Och man vet också att den absoluta majoriteten av alla de här tiotusentals fallen som finns i Sverige varje år, det är personer som kommer till rätta inom någon dag eller två. Det kan vara tillfälligheter eller någon som har velat hålla sig undan eller sådär. Så redan från början kanske finns det två olika sätt att se på allvaret i den här situationen. Men klart är i alla fall att familjen är väldigt aktiv redan från start, både i sina kontakter med polisen men även vad gäller att själva försöka få reda på vad det är som har hänt med Jolnar. Man påbörjar en egen liten utredning, kan man säga.
Ja, men det är handfast sökande här och de gör ju allt det som man tycker att man ska göra. Alltså de kontaktar personer i hennes närhet. De tittar i hennes kalender. De vet att hon är noga med att skriva upp vad hon ska göra. Så de går igenom hennes kalender. Och där ser de också ett namn som de inte känner igen på en person som hon säger att hon ska träffa den här dagen. Men ja, de letar igenom hela hennes bostad egentligen. På jakt, på ledtrådar. Alltså det som man tänker sig kanske spontant att polisen också skulle kunna göra. Men visst, i det här skedet så är det fortfarande väldigt tidigt. Liksom. Det är det ju.
Ja, så det är liksom familjen som är den drivande kraften i det här sökarbetet, om man ska kalla det för det.
Mm.
De engagerar också Missing People i,
ja, det gör
i detta.
De kontaktar dem. Och
Men 3 dagar i alla fall efter att Jolnar har försvunnit så gör familjen ett fynd. Det är hemma hos Jolnar som man hittar en lapp. Det är en gammal biljett där någon har kladdat ner namnet Hamoudi och ett telefonnummer. Då hör familjen av sig till polisen. Man berättar om den här lappen, om det här fyndet. Och man frågar också om man borde kontakta den här personen eller hur man ska agera. Och svaret från polisen, det är att det är egentligen upp till er själva hur ni väljer att agera i den här situationen.
Ja, ja, det är lite speciellt är det ju.
Det blir i alla fall så att de slår en signal till det här numret. Den som svarar pratar arabiska och presenterar sig som Mahmoud. När familjen säger att de söker efter Jolnar som är försvunnen, så verkar den här mannen förstå vad de pratar om. Men de svaren som de får i telefonsamtalet, det räcker inte riktigt för familjen, utan de vill ha mer. Så de bestämmer träff med den här Mahmoud. Och det är Jolnars ex-make Josef och Jolnars syster Sandy som beger sig till Jönköping.
Och var sker mötet med Mahmoud?
Centralstationen i Jönköping vid tågen. Mm. Vi frågar honom hur han lärde känna Jolnar. Mm. Och om han har träffat henne efter det. Om han vet någonting. Han sa att han har bara träffat henne en gång. Varit hemma hos henne en gång. I 20 minuter var han hemma hos henne. 15-20 minuter. Och att han bara haft några korta samtal. Eller något videosamtal med henne också.
Och vad berättade han om det första mötet då?
Han berättade att hon stod ute vid någon håll eller vid spår eller tåghållplatsen.
Mm.
Och tyckte att hon såg så frusen ut.
Mm.
Och att han ville erbjuda henne hennes jacka. Eller hans jacka till henne. Men hon tackade nej.
Mm.
Och att de började samtala därefter.
Du sa också att han vid det här mötet i Jönköping sa att han hade besökt Jolnar 15-20 minuter hemma hos henne. När skulle det ha varit?
24 januari,
ja.
Samma dag som de träffades på tåget.
Ja.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken-deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Och här kan vi stanna upp lite vid Mahmoud. Hans fulla namn, det är Mahmoud Asalia. Han är 22 år gammal och bor i Taberg utanför Jönköping. Och om man ska sammanfatta Mahmoud, Katrin, vem är han?
Ja, men det är en ung man som har kommit till Sverige. Han har inte varit i Sverige ens ett år, kanske 8 månader någonting. Han är palestinsk medborgare och han kommer från Gaza då. Han pratar egentligen inte svenska alls, utan han tar sig fram på arabiska. Han bor tillsammans med sina bröder i en villa i Taberg. Och han har ett jobb, alltså han jobbar som någon slags ambulerande donut och churrosförsäljare. Han åker runt i Sverige i en sån här foodtruck och säljer donuts. Och tar sig fram med det och gör även lite andra jobb, några hantverksjobb och lite sådana saker. Han har inte ett uppehållstillstånd än, utan han är inne i den processen så att säga.
Och när han har det här mötet med Jolnars ex-make och syster i Jönköping, då är han ganska svävande. Visst, vi har setts någon gång, vi har pratat någon gång, men det är inte så mycket mer än så. Däremot några dagar senare så blir Mahmoud aktuell igen när han är i kontakt med Josef och han berättar sensationella uppgifter får vi säga. Han påstår då att samma dag som Jolnar försvann, alltså den 24 februari, så blev han angripen i sitt hem. Han fick besök av en okänd man. Han blev angripen och låg sedan medvetslös och fastbunden i flera timmar. Den här mannen ställde frågor om Jolnar och slutligen så beordrade den här mannen Mahmoud att gå upp och plocka upp pengar från en person. Och Mahmoud berättar i samma veva att under tiden som Julnar har varit försvunnen så har han fått samtal från dolt nummer. I det här samtalet så har någon okänd person berättat för honom att Julnar sitter inspärrad i ett grekiskt fängelse. Katrin, allt det här låter lite rörigt.
Jo du, det kan man lugnt säga. Inte lite rörigt heller, ska jag säga. Det är mycket röriga uppgifter från Mahmoud. Men framförallt det här med Grekland till exempel. Det är ju ungefär som om att han skulle säga till Jonas familj att hon har åkt till månen. Liksom. Det är ungefär lika troligt i deras öron. Det finns inte. Vad snackar han om? Det är helt liksom... Det är uppenbart gripet ur luften. Hon skulle aldrig kunna ta sig till Grekland överhuvudtaget. Utan att, alltså det finns inte. Det är helt uppenbart för familjen att han inte berättar sanningen. Att han vet mer än vad han berättar. Och att det han berättar är helt snurrigt.
Ja. Men kärnan i det hela är att vi fortfarande inte vet vad som har hänt med Julnar i det här skedet av historien. Hon är fortfarande borta. Och det förändras inte av att han... berättar konstiga historier. För kärnan i det här, man letar ju efter Julnar. Där hjälper inte hans historia, utan det hjälper kanske snarare. Den 20 mars 2023 så har Julnar varit försvunnen i nästan en månad. Den kvällen går två vänner på en kvällspromenad i ett skogsstråk som ramar in ett villaområde i Taberg. De hinner inte många meter in i skogen innan de gör en upptäckt. Under en hög med jord, kvistar och mossa ligger en död kvinna invirad i ett vitt lakan. Männen ringer 112 och larmar om sin upptäckt. Det dröjer inte lång tid innan polisen kan identifiera den döda kvinnan. På hennes underarm finns en tatuering där namnen Julianos och Sara står inristade i bläck. När polisen slår i systemet så hittar man syskonparet och ser att deras mamma, Julnar, har varit anmäld försvunnen i en månad. När polisen jämför den döda kvinnan med ett foto så kan de slå fast. Det är Julnar som har blivit mördad. Katrin, det råder inga tvivel om att Julnar har blivit utsatt för brott när man hittar henne.
Nej, men det är ju så. Det är absolut ingen tvekan om det. Jag menar, det ligger en naken kvinna delvis nedgrävd under kvistar och mossa i marken. Man kan se spår av skador på hennes kropp. Hon har spår av att ha varit bunden till både händer och fötter till exempel. Och har andra skador på kroppen också.
Och tidigt på morgonen efter man har gjort det här fyndet så meddelar polisen dödsbudet till Julnars familj. Och Julnars dotter Sara beger sig då till fyndplatsen i Taberg tillsammans med sin bonusmamma Stella. Där träffar de P4 Jönköpings reporter och i en känslomässig intervju så berättar bonusmamman att familjen är besviken på polisen. De känner att man inte har tagit Julnars försvinnande på allvar.
Hon åkte hemifrån klockan 9 på morgonen den 24 februari. Innan hon åkte så sa till Sara att jag ska bara på en utbildning och kommer tillbaka klockan 4. Och sen kom hon inte tillbaka. Och då visste vi att någonting har hänt. Efter ungefär 2 veckor efter försvinnandet, då började polisen misstänka att något brott låg bakom. Men inte ens då hände så mycket. Sverige är ett fantastiskt land på väldigt många sätt. Men ibland så känner vi att vi är inte värda så mycket ändå. Som Saras pappa säger, hade det varit en hund hade ju till och med helikoptern satts igång. Men vem var hon? Hon var... ingen. Hon var bara någon som försvann. Hon var inte ens svensk. Och tyvärr, jag brukar inte tänka så här. Att det finns skillnad mellan svenskar och icke-svenskar. Men just nu känner jag att jag gör det. Och inte värda så mycket. Hon var inte värd så mycket.
Just det här med familjens besvikelse gentemot polisen, det är också någonting som Julnars exmake Josef ska ta upp i den senare rättegången.
Jag är väldigt besviken. Jag tänkte att polisen i Sverige, de räddade oss, bara tyvärr. De anställde att folk som de hämtat sin utbildning från ICA City eller ICA Maxi. Och det är andra saken. Han är så stolt på det som han har gjort, chefen i polisen i Göteborg. Han har inte gjort någonting, tyvärr.
Katrin, vi kan höra här att familjen är besviken.
Ja, men det är de. De är väldigt besvikna. De har ju kämpat, de har varit drivande själva i det här och de känner ju att de inte alls har fått gehör för sin oro när de har varit i kontakt med polisen. Men sen har jag har pratat med polisen också. Det var ju inledningsvis polisen i Göteborg då som hanterade det här. Och de säger att nej, men de anser att de har gjort allt de ska. De har inte gjort något fel. Och det är så här det ser ut när en person försvinner och så vidare. Men, och de säger också att det är inte så att de har berättat allt som de har gjort. Utan de har ju gjort saker som inte syns utåt och så vidare. Men jag tror ändå så här att man kan ändå se väldigt tydligt att det som kanske gäller när människor försvinner, vissa av de sakerna gällde kanske inte i det här fallet. Och där har de ju uppenbarligen inte riktigt lyssnat på familjen. De har inte lyssnat in deras oro. Det här som hela tiden kommer fram från familjen. Men alltså, det här är inte Julnar. Det här är inte hon. Det kanske är så här det brukar vara, men det här är inte likt henne.
När Julnar hittas död så går den här förundersökningen över från att röra ett misstänkt människorov till en fullskalig mordutredning. Och det fanns många oklarheter kring Mahmoud Azalias inblandning i Julnars försvinnande sen tidigare. Och man kan väl säga att han inte har blivit mindre misstänkt i och med att man har hittat Julnar död. För när hennes kropp hittas så är det i skogen i Taberg alldeles i närheten av hans bostad. I den omedelbara närheten av hans bostad. Det är ett av de närmsta husen. Och han blir skäligen misstänkt redan samma natt som Julnar hittas och han grips några timmar senare, Katrin.
Ja, men han grips i en annan stad, han grips i Söderköping. Han ligger och sover och då befinner han sig i den här foodtrucken eller man ska säga, där han arbetar. Det är han och några andra personer och det kommer flera patruller till platsen och liksom lokaliserar den här bussen, omringar den och sen så griper de honom. Och ja, det går väl lugnt till i och för sig, men det som händer är att han lyckas faktiskt gömma sin mobiltelefon under det här gripandet. Så att den pular han in under en madrass och den hittar man då först några veckor senare när man gör en förnyad husransakan av den här bilen. Men han grips där och då. Så är det.
Och när man lägger pusslet i utredningen så framträder en historia som få personer har känt till. Precis som Mahmoud har berättat för Julnars släktingar när hon var försvunnen så har han varit hemma hos henne senare samma dag som de två först träffades. Det visar hans telefonuppkopplingar och genomgång av telefonerna i det här fallet visar att Mahmoud och Julnar därefter har haft en fortsatt kontakt. Hon har varit hemma hos honom i Taberg. De två har pratat och skrivit med varandra. På sin telefon så kan man se att Mahmoud har sparat ner Julnars nummer med namnet Mitt hjärta. Inledningsvis i alla fall, för senare så har han döpt om kontakten till Åsna.
Han döper den till lite olika saker där under tiden som de känner man.
Och morgonen den 24 februari, det är sista dagen som Julnar lämnar sin lägenhet i Angered. Hon säger då till sin dotter att hon ska på den här utbildningen. Men i utredningen så kan vi se att det inte stämmer. Vad är det hon gör när hon lämnar hemmet den här morgonen, Katrin?
Nej, men man ser att hon har kontakt med Mahmoud den här morgonen. De skriver på WhatsApp, de ringer och hon tar bussen till Jönköping och där har hon lite kontakt på vägen, var ska jag åka vidare och sådär. Ja, men tar den här bussen och sen åker hon vidare till Taberg och då åker hon hem till Mahmoud, och detta är ju de sista spåren efter henne. Det är den här resan till Mahmoud.
Och det sista hennes telefon kopplar upp till, det är den här masten som täcker hans bostad.
Ja.
Och vi vet inte exakt när Jolnar dör, men när hon anländer till Taberg så är det i alla fall klart att hon inte har lång tid kvar i livet.
Nej, man kan se att hennes telefon är aktiv då mellan klockan 2 när man tror att hon kommer fram dit ungefär, och sen ja, man kanske fram till 6 på kvällen. Men det går ju inte att slå fast att det är hon som hanterar den här telefonen. Det kan ju lika gärna vara Mahmoud som har tillgång till den, men man har inte kunnat slå fast exakt när hon dör, men någon gång under, förmodligen tidigt under den här kvällen.
Samma dag så kan vi se att pengar försvinner från Jolnars konto. I 2 omgångar så swishas 12 800 kronor till en man som har en pizzeria i Jönköpings kommun. Och i utredningen så har man förhört den här pizzeriaägaren. Han berättar att han blev förvånad när han fick den här överföringen. Och ganska kort efter de här pengarna landar på hans konto så dyker Mahmoud upp på restaurangen.
Ja, men Mahmoud, han kommer ju och säger då att han har gjort den här överföringen, han har swishat av misstag och han vill ha de här pengarna tillbaka i kontanter. Han har själv inte swish då.
Han vet att det är 12 800 kronor, så ja, den här pizzeriägaren tänker att det måste ju stämma det här.
Ja, och han tycker att det låter konstigt i och för sig, men han plockar ut då 10 000 kronor i kontanter och ger tillbaka det till Mahmoud. Och sen får man väl intrycket av att han kan inte, det är liksom max vad han kan ta ut i den här bankomaten vid ett tillfälle. Så att då har de en diskussion om hur ska han få ut resten av de här pengarna, och då bestämmer han sig för att ja, men de ska han få ut i mat då. Så han plockar med sig därifrån, och jag tror att det är 30 eller 35 kebabrullar eller något sånt där, och massa dryck, och då säger han att det ska han ta med sig, det ska han ge till sin familj.
Alltså 30 till 35 kebabrullar, det är ju en otrolig mängd kebabrullar. Jag vet inte om jag någonsin har sett 35 kebabrullar samtidigt, men det måste vara en väldigt ovanlig beställning.
Ja, det...
Och vad gör man med 35 kebabrullar?
Ja, men han säger själv att han ska åka till Tyskland och han ska ta med sig de här kebabrullarna till sin familj i Tyskland. Jag vet inte hur liksom ett par kebabrullar ser ut när de har färdats från Sverige till Tyskland. Det känns ju inte optimalt, men det är i alla fall vad han...
Det är 2800 spänn i kebabrullar.
Precis,
i
och det här, den här summan, det är ju ungefär överensstämmer med en summa som Jolnar har fått in på sitt konto, som då är en pengar som har kommit till henne samma dag helt enkelt.
Vi var ju inne på det, att efter Jolnar hittas död, då grips Mahmoud i Söderköping. Han häktas och så småningom så blir han också åtalad för mordet på Jolnar samt för grovt gravfridsbrott. Och det är då kopplat till att han misstänks ha dumpat henne och gömt undan henne i skogen helt enkelt. Och om man ska sammanfatta läget i det här åtalet så får man ju säga att det finns en hel del besvärande teknisk bevisning gentemot Mahmoud.
Ja, men det gör det. Det finns en hel del. Vid den rättsmedicinska undersökningen så hittar man ju hans sperma till exempel i Jolnar. Men det är också så att de har ju haft liksom frivillig kontakt också. De har ju haft en frivillig relation innan och sådär. Så att, men det finns också andra fynd på brottsplatsen. Till exempel så hittar man så småningom en tejpbit. Någon sån här maskeringstejp. Och på den här tejpen så finns det DNA både från Jolnar och från Mahmoud. Och man hittar också...
Man hittar tejprullen. Den exakta tejprullen som man kan passar
se
ihop
att, med. Ja, man kan se att man har rivit liksom bort tejpen från den rullen kan man säga. Man hittar lakan, så man sen hittar samma typ av lakan in i huset. Man hittar ett skosnör och sen hittar man den här skon där skosnöret saknas in i huset. Man hittar en sönderklippt BH med Jolnars DNA. Även hans DNA, precis. Och naturligtvis, hon ligger alldeles i närheten av hans hem. Jag menar, det är inte mer än 30-40 meter från där han bor. Och men alla spår från Jolnar, de tar ju slut där i huset.
Och Mahmoud Azalia, han nekar ju helt till brott, så från honom så finns det ingen förklaring vad som har hänt. Varken polis eller åklagare har ju heller varit med på platsen så att säga när Yolnar blev mördad. Så det man har att förlita sig på, det är alla de utredningsmässiga pusselbitar som finns för att lägga samman en historia om vad som kan ha skett. Och Katrin, vad menar åklagaren har hänt när Yolnar kommer till Mahmouds bostad?
Ja, men ganska mycket här är det ju skadorna på Yolnars kropp som får tala här. Det är ingen riktigt som berättar, utan där får man försöka se vad hennes kropp liksom talar om vad som har hänt. Hon har ju skador på händer, alltså på handleder kan man säga, och fotleder som visar att hon har varit bunden. Och då tror man att det är det här skosnöret som han har använt. Man kan också se att hon har blivit slagen på benet. Hon har skador på benen, och där hittar man också en slags kabel. Och där var rättsläkaren väldigt tydlig med att ja, men det är liksom förenligt. De här skadorna ser ut som att man har slagit med någonting hårt, typ en rep eller kabel. Hon har också skador på käken. Hon har också skador som har uppstått sen efter att hon har dött. Och det kan man ju också se i den rättsmedicinska undersökningen. Att ja, men här är, ja, det här har hänt efter att hon har dött. Och så att, men jag menar exakt hur det här har gått till, det vet man inte. Men hon har blivit kvävd. Och det är väl det som man ändå kommer fram till med bestämdhet här. Att han har på något sätt täppt till hennes, liksom, ja, han har kvävt henne helt enkelt. Om hon har hållit för munnen eller på något sätt, det går inte att säga riktigt. Men det är det som hon har dött av. Och sen har hon spår av grovt våld på kroppen.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och en fråga som naturligtvis uppstår när något sånt här händer är varför. Varför menar åklagaren har detta hänt? Pekar hon ut något möjligt motiv till detta?
Jag tror att man kan se två möjliga motiv här egentligen. Det ena är ju såklart det här ekonomiska som vi har pratat om. Jag menar, han tar ut 12 800 kronor som han då swishar över, och det är pengar som han kommer över. Han har också sagt, han har liksom pratat om att han vill liksom ha pengar från henne och sådär. Han har berättat det för olika personer, att han är liksom, att det finns ett sånt motiv. Men du har också ett sexuellt motiv, och det som man kan se är ju att flera gånger i samband med att han har haft kontakt med Yolnar så har han tittat, liksom, han har sökt upp grov våldspornografi på sin telefon, och precis i samband med att hon kommer, alltså innan hon kommer till Taberg den här dagen, så har han varit inne och tittat på de här våldspornografiska filmerna. Det är inget som han liksom vill kännas vid själv, och han har någon förklaring på det under rättegången, men jag menar, det faktum kvarstår att det är liksom väldigt grova filmer som han har tittat på. Så jag menar, här någonstans är det väl man hamnar, men det är ju svårt att slå fast exakt vad det är som gör att han gör det här.
Vad säger Mahmoud har hänt?
Den sista versionen, om vi säger så.
För han har bytt några gånger.
Han har bytt några gånger. Sista versionen är att det kommer tre personer, jag tror tre män och en kvinna är det, tror jag, som dyker upp vid hans bostad. Och det händer lite saker där, men det slutar i alla fall med att Yolnar går iväg med de här personerna. Och hon lämnar bostaden, och det är det sista han ser av henne. Så att när hon lämnar huset så, ja, lever hon. Det är hans sista version, så att säga.
Och han, det är väldigt tydligt att Mahmoud nekar till brott. Mm, när åklagaren konfronterar honom med delar av bevisningen som är väldigt besvärande för honom, då har han lite svårt att svara under rättegången. Men vi kan lyssna bara lite övergripande hur det lät när Mahmoud blev förhörd under rättegången. Och där är det så att han pratar med tolk.
Jag påstår ju att det är du som har misshandlat Julnar.
Ana bazam anu inta li anaft hala Julnar.
Hada al-kalam ghair mazboot.
Det här stämmer inte.
Och jag påstår att det är du som har bundit Julnar.
Ana bazam anu inta li rabbat hala Julnar.
Ghair mazboot hada.
Stämmer inte heller.
Och jag påstår att det är du som har dödat Julnar.
Ana bazam anu inta li qatalt hala Julnar.
Kalam ghair mazboot.
Det här snacket stämmer inte.
Lanno fi iddat asbab li hada ash-shay.
För det finns olika flera anledningar till detta.
Mahmoud menar att det finns flera omständigheter som talar till hans fördel. Bland annat så ifrågasätter han hur han ensam ska kunna ha burit Julnar till skogen obemärkt.
Första orsaken är hur kan en person själv transportera en person på 60 kilo själv till skogen?
Etnen, kif mumkin wusul in ala albet och wusuli och man khad kart albank nafs alwaqt.
Och hur kan det vara så att när jag har kommit hem och har kommit hem och jag har tagit busskortet samtidigt?
Ja, yani kalamik bikul ta'kid mish mazbut.
Så det du säger stämmer inte.
Det är ju så här att det sitter ju anhöriga till Julnar här.
في اقارب
لجولنار. Sitter bakom mig.
في اقارب لجولنار موجودين هون ولادها قاعدين وراي.
Hennes syskon och hennes föräldrar sitter här.
اخواتها واهلها قاعدين هون.
Och de undrar naturligtvis vad det är som har hänt med Julnar.
وهني اكيد بالتاكيد يعني عم بيتسائلوا شو اللي صار مع جولنار.
Du har möjlighet att här och nu berätta vad det är som har hänt.
انت عندك الامكانيه هلا وهلا هلا تخبرنا شو اللي صار.
خبرتنا شو اللي صار
لي. Jag har berättat vad som har hänt.
Precis som åklagaren säger så var Julnars familj på plats under rättegången. Den som umgicks närmast med Julnar i familjen, det var hennes syster Shirouk. I rättegången så berättar systern om en kort konversation som hon har haft med Julnar. Och det är en kort konversation om den man som hon har träffat på tågstationen i Falköping den där januaridagen.
Och då var det så att hon berättade till mig att den här personen har besökt henne hemma. Då tog jag och slog på bordet och sa till henne, är du inte rädd att släppa in honom? Är du inte rädd att han mördar dig? Jag bara kände det. En instruktion. Ingen ska släppa in någon människa som hon inte känner. Och det var det faktiskt. Sen dess har hon inte berättat något till mig. Och då tyckte min syster att jag kanske dömer folk för mycket. För hon är för en god människa. Hon ser inte konsekvenser på samma sätt som vi andra ser det.
Min syster var ju mitt halva hjärta, brukar jag säga. Jag tog hand om henne för att hon var världens godaste människa. Hon har aldrig skadat någon. Hon har varit så lojal. Hon har varit så god. Hon har varit så godtrogen. Min syster har varit världens godaste människa. Hon kunde tro på allt och alla. Och det var därför jag tyckte synd om, för att jag ville ta hand om henne. Jag var orolig för min syster. För hon är så godtrogen inifrån så att hon ser alla är lika goda. Så var det.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Mordet på Julnar är någonting som har slagit hårt mot hela familjen, berättar systern.
Det är bara alltså, äckligaste händelse vi har varit med om hela vårt liv. Det är något som jag kan inte beskriva. Det går inte att beskriva hur vi mår, pappa, mamma, alla. För en sån god människa som försvinner på det sättet. Hon har aldrig bråkat med någon. Jag har aldrig hört henne bråka med någon. Alltså om det är någon som är uppköftig mot henne något så går hon därifrån. Hon är bara en sån underbar människa kan jag säga. Väldigt god människa och hjälpsam. Och är det någon som behöver hjälp så springer hon direkt till henne.
Och när tingsrätten meddelar sin dom, Katrin, då står det klart att de invändningar som han har berättat om de här personerna som är hemma hos honom, de har tingsrätten valt att inte tro på.
Nej, men 100%, alltså de avfärdar det helt. De menar att det finns absolut inget annat sätt som det här mordet kan ha gått till på. Det är han som har gjort det, det råder absolut ingen tvekan om det. Och de liksom sätter ingen tilltro till hans uppgifter överhuvudtaget. Utan här är det ju indicier och fakta som talar.
Det var förra veckan som Jönköpings tingsrätt meddelade domen i det här målet. Mahmoud Asalia dömdes då till 18 års fängelse för mordet på Julnar. Det är ett kännbart straff. Det är det längsta tidsbestämda straffet du kan dömas till. Men som jag har förstått det så är familjen inte nöjd.
Nej, men de är inte det. De är besvikna. De känner samtliga att det finns inget annat än livstidsfängelse för det här brottet som han har begått på det sättet som han har gjort det. Och man kan väl säga att även åklagaren där, Pernilla Törslef, säger ju att ja, men å ena sidan så är hon väl nöjd med domen på ett sätt, men hon håller inte med om den här inställningen som tingsrätten har till hans uppsåt. De menar att han har inget direkt uppsåt att mörda Julnar, utan det han har det som man kallas för likgiltighetsuppsåt, men det anser åklagaren att det är inte det det handlar om. Och hon menar att det fanns utrymme för att döma honom till livstidsfängelse. Men för familjen är det, ja, men det var en besvikelse, även om det var ingen tvekan om att han skulle dömas för det här brottet. Men jag menar, det kommer ju bli en ny rättegång. Han har själv överklagat.
För någon som verkligen inte är nöjd, det är Mahmoud Asalia. Ja, han menar att han är oskyldig till det här och han har dömts då till 18 års fängelse.
De har sagt att de kommer att överklaga, men även målsägarna här i det här fallet då, Julnars familj, vill ju överklaga den här domen. Det finns ju en möjlighet även för målsägarna att göra det. Åklagaren har vad jag har förstått inte riktigt bestämt sig än, men det blir en ny rättegång så det spelar ju egentligen ingen roll. Så att säga.
Så det här fallet kommer att stötas och blötas, ja, en gång till. Vi får se vart allting landar så småningom. Men vi sätter punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. Katrin Krantz, tack för att du ville vara med.
Tack ska du ha.
Om du som lyssnar på Krimrummet vill ta del av alla de artiklar och krimdokumentärer som jag och mina kollegor på Expressen gör, så kan du surfa in på expressen.se/krimrummet för att teckna ett premiumabonnemang. Det finns ett erbjudande där som gör att du får de två första månaderna för 19 kronor. Om du vill se lite bakom kulisserna material och annat som berör Krimrummet, så kan du följa mig på Instagram, då söker du upp malmgren.k. Precis som alltid så är du välkommen att höra av dig till mig om du har synpunkter, frågor, nyhetstips eller annat. Och då hör du av dig till kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.